Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen med Kalle och Patrik ytterligare en gång. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Här sitter vi och väntar på katastrofen.
Ja.
Ibland det känns det som att det redan har hänt.
Ja, små katastrofer. Det finns ju olika kaliber på dem. Alla människor råkar ut för olika katastrofer i livet på olika sätt. En del värre och en del enklare. Men har du sovit något i natt nu, Kalle? Eller?
Ja, i natt har jag faktiskt sovit. Natten till igår sov jag väldigt lite. Vi har fått valpar. Ska jag berätta för er som lyssnar som inte vet det. Vår gråhund har fött 7 stycken små underverk. Det är hennes andra kull. Vi tog en kull förra året också. Allt har gått bra. Det tog 4 timmar tror jag för alla 7 att komma ut. Det var ganska snabbt.
Ja, jag kommer ju ihåg när våran Licko skulle ha sin första kull här i fjol, och det var ju våran första kull också, så vi hade ju laddat upp med precis allting, vad du vet, peanger och
hade du förberett dig, menar du, inför det här?
Ja, det hade jag gjort väldigt mycket.
Beredskapen och, var god.
Ja. Och du, alltså, herregud, det gick så fort, vet du, så vi hann ju inte med.
Nej.
Jag tror att hon födde 4 valpar på, ja, mindre än en timme i alla fall.
Oj, vad snabbt.
Jag tror det, men det kan ju ha varit min tidsuppfattning. Den är ju lite som den är.
Man blir lite, luddig när man ligger bredvid den där valplådan också.
Ja.
Förra året så höll vi på, jag kommer inte ihåg, det känns som att jag höll på ett dygn den gången. Men det var också lite att vi inte visste hur många det skulle bli, och vi visste inte när det var klart. Och det var,
nej, men då var det...
Jag har tagit en kull på en hund förut, men då var det bara en valp. Så den här gången så var det ju, vi fick 6 förra året, och hon låg och härsade efteråt, och vi tänkte det kanske kommer fler, och då låg jag verkligen och vakade. Men nu fick jag som känslan när den sjunde hade kommit igår, så, och sen kom det något åttonde också. Både jag och Britta hade gissat på 8 valpar. Det kom något åttonde, men det åt hon upp fort som ögat, så det var nog något som inte riktigt var, det var inte färdigutvecklat, skulle jag tro.
Nej, precis.
Och det, så när hon hade, när det hade hänt, då såg jag liksom jag kände på magen, och den kändes liksom tom. Så då tänkte jag, nu är det nog över. Så ja, väntade vi lite, och sen gick vi faktiskt och la oss. I fjol så var vi vakna hela natten, nästan natt också. Så då var det 2 dygn av sömnlöshet när vi valpades. Men vi kände oss lite coolare i år.
Ja. Ja, de är ju otroligt duktiga. Det var ju fantastiskt att få se tiken. Hon har ju aldrig haft valpar förut, men hon,
nej,
vi kan säga så här, hon visste ju vad hon skulle göra, och hon var ju väldigt noga, alltså. Herregud, ja. Vi trodde visst det skulle vara massa jobb med att hålla rent och sånt där, och det blev ju det tids nog, va, men alltså de första veckorna så det var ju kliniskt rent, ja, överallt. Ja. Men sen tyckte hon att vi kunde hjälpa till.
Ja, det kommer ju en punkt där det blir lite mycket för dem.
Ja, precis.
Men det var gulligt. Jag tog ut henne för att hon skulle få kissa i morse. Jag var tvungen att tvinga ut henne. Alltså, hon vägrade gå ut igår kväll. Så då lät jag henne bara ligga. Men i morse så tvingade jag faktiskt ut henne. För jag tänkte, nu måste hon kissa. Det hade ju gått nästan 18 timmar. Så hon var ute sist. Men då så sprang hon ut och så kissade hon och så sprang hon in. Och sen när hon kom ner i valplådan så slickade hon alla sina tassar rena för att det skulle vara rent och fint i valplådan. Det tycker jag var mysigt.
Ja, men det är ju på den nivån alltså. De är otroligt noggranna.
Ja, det var lite inspirerande för mig som är lite sådär med hygien. Så var det inspirerande att se att hon till och med slickade tassarna rena efter att ha gått på gräsmattan.
Mm.
Du, nog om det. Det här är ju inte en valppodd, även om man kanske skulle önska det ibland. För nu upptar det väldigt mycket av min tankekraft. Men jag tänkte
Kalle!
Ja?
Jag måste bara säga där att det här är ju en beredskapspodd.
Just det.
Alltså, hundar är ju oerhört mycket beredskap. Så det kan allt vara valppodd också, det här lite grann. Kan det vara skomakarpodd så kan det vara valppodd, vet du.
Vi har faktiskt fått en fråga till podden om exakt det här. Det var, nu har jag tappat namnet, förlåt, jag orkar inte leta fram det. Men det var en kille som skickade ett meddelande där han undrar om en jakthund verkligen bär sig efter katastrofen. Alltså, det den ger... smakar mer än det kostar, så att säga, att ha en jakthund. Vad säger du om det, Patrik?
Ja, alltså, tittar man i ett historiskt perspektiv så är vi ju en hundkultur utan dess like, va? Alltså, hunden har ju varit ett basdjur för att klara sig i den här delen av världen, och då är det nog framför allt för jakt och även vakt.
Just det, och drag, va?
Ja, precis.
För du vet att i Nordamerika så hade de ju hundar. De hade, fanns inga hästar där. Ursprungsbefolkningen hade istället hundar som drog grejer, vet jag.
Ja.
Och så åt de ju hundar väldigt mycket också.
Ja, eskimoer har ju det också. Och även i sibiriska taigan då har de ju haft draghundar också. Jag vet inte om vi har haft så mycket draghundar i vårat kulturområde faktiskt.
Nej.
Kan hända att samerna har haft det förut. När de blev renskötare så började de ju köra in sina renar då. Det är ju mellan 1600 och 1800 ungefär.
Just det.
Som de blir det. Så att det är inte jätteutpräglat draghund här, vad jag vet. Men de har varit väldigt, väldigt viktiga. Och om vi frågar dig, du är ju den som jagar mer. Och jag förmodar att frågeställaren syftade just på att bära sig och få tag i kött.
Mm. Ja, men exakt. Och det jag vet om gråhundar och jämthundar som är såna klassiska älghundar i Sverige, de har ju anor från typ 6000 år sedan. Så de har ju funnits väldigt, väldigt länge. Det var ju den typen av hund som folk hade här på stenåldern liksom.
Ja.
Och jag tror att en hund... Det är så svårt att veta det där, för jakten kommer ju se helt annorlunda ut efter en kollaps, eller vad man ska säga. Det beror lite på hur den ser ut. Men, men man kan ju tänka sig att det kommer vara fler som ger sig ut för att jaga. Det kanske blir lite luddigt med var man får jaga och inte och sådär. Om liksom rättssystemet brakar samman. Men en ställande hund som hittar vilt, alltså det är ju helt oslagbart.
Ja.
Alltså, om jag fick jaga liksom över stor mark där jag bor här, då skulle jag ju kunna släppa mina hundar och så skulle jag ha 3 vildsvin ikväll. Mm. Och det klarar ju min familj, vi klarar oss på det en månad ju. Så det är absolut de bär sig. Sen så finns det väl olika typer av hundar liksom. En ren stötande hund som får djuret att springa, det kanske inte är optimalt om du inte liksom jagar med fångstgrop. Och det vet jag inte om det kommer komma tillbaka på samma sätt som det fanns förr i tiden. Men liksom som jakten ser ut idag så bär den sig absolut. Om viltet försvinner, om det blir mycket glesare mellan djuren, då vet jag inte längre om de kommer göra det. Men det som är så bra med hundar också, de äter ju vad fan som helst. Det är så de har utvecklats tillsammans med människor. Hunden är ju liksom, lever ju i symbios med människor. Det är så den har utvecklats. Den har ju utvecklats för att äta matrester och leva runt och typ bajs, antar jag, från människor och från barn och sådär. Så jag tror att de bär sig. Om man liksom om man inte tycker att det är äckligt att de äter ens bajs, då tror jag att hunden klarar sig.
Nej, men jag har ju svenska lapphundar. Mm. Det är ju också en sån här riktigt gammal. Det räknas för att vara en av de allra, allra äldsta. Där du har arkeologiska fynd som är 7000 år gamla då. Så att det är ju de här gråhundarna, jämthundarna, våra spetshundar egentligen som är just de det. Riktigt gamla. Och alltså jag har ju haft olika, jag har ju haft hundar större delen av mitt liv av olika raser och sånt där. Och alltså jag, det här är en hund som har varit med länge och selekterats oerhört hårt. Vi brukar ju prata om det här med, om vi tar bort den här industriella globala logistiken, så har vi väldigt små marginaler här. Och är det några som har små marginaler, så är det ju när du kommer längre och längre norrut då. Så renskötarna norrut eller renjägarna då, där har det varit små marginaler och där har det ställts krav på hundarna. De har aldrig haft råd att ha dåliga hundar till exempel, va?
Nej, nej.
Men jag ser ju också på födosök och sånt. Mina, jag har ju ett inhägnat område här och jag ser ju hur de är ute hela dagarna då. Mm. Kommer in på kvällarna. Ja, de kommer in ibland på dagarna också, men i huvudsak är de ju ute då hela tiden, va? Oavsett väder i princip. Och de äter ju i princip nästan vad som helst som de hittar alltså.
Ja, ja. Alltså de äter ju på ett sätt så att det kan bli ett problem ju för att de äter. Alltså, jag har ju en hund som har käkat en sten som fastnade och sådär till exempel.
Ja, ja, det gör inte mina skulle jag inte säga. Men de äter ju jord så att de skulle ju kunna få i sig en sten av misstag då.
Jag hittade ett gammalt Instagram-inlägg där när min hund Nadja som nu är 3 år, när hon var valp. Då hade hon under en dag ätit en blöja, en burk eller en tub hydrokortison. Och ja, vad det nu var. Så de kan ju få i sig lite grejer som kanske inte är så toppen alla gånger.
Mm, det lät ju som en som hade selekterats bort.
Ja, men hon lever ju här.
Ja, jo, men jag menar historiskt sett.
Ja.
Alltså, de får jag lite omdöme. Men jag ser, de äter ju bär och ris och även det här som du tog upp då, fast mer utifrån gässen och sånt gillar de ju då, va?
Just det.
Men när jag ger gåsen som är kvar nu då efter rävattackerna här, spannmål till exempel, då får jag ju hålla koll för att det är går valpen och går ju och tar det, vet du.
Ja, ja.
Så att
ja. Men jag, alltså jag läste en bok om det där med liksom hundens utveckling. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det hade varit fint att tipsa om den. Men då, och just det där att de har liksom ätit, alltså man hade inte blöjor förr, så då hade man hundar som höll rent. Det är så jävla kul tycker jag.
Mm.
Och det funkar ju, alltså så funkar det för oss också. När vi till exempel är på, om vi åker till fjällen och bor i stuga så här, att under matbordet där småbarnen tappar all mat, det, alltså det är ett helvete att städa där. Det gör ju vi aldrig hemma. Det sköter ju hundarna liksom.
Mm.
Det är otroligt praktiskt med hundar på det sättet.
Ja.
Och sen så när det gäller mat till hundar, så det finns ju liksom olika skolor där också. Det vanliga nu är ju att man ger dem typ morgon och kväll och speciellt foder och det är samma. Och man har ju hört då att man ska aldrig byta foder, och det fick jag höra. Det är tydligen hundmatsindustrins lobbyverksamhet som har fått oss att tro att vi inte ska byta foder till hundarna. För att det gynnar dem då att man blir trogen ett foder. Men jag läste någon gubbe som en sån här gammal hundgubbe. Han gav sina hundar bara matrester och inte ens varje dag, utan ibland jättemycket och ibland ingenting. Och det kan man tänka sig att det känns som ett mer, som historiskt har det varit så de hundar har ätit. Och vargar äter ju så i det vilda.
Mm.
Han sa också att det här med, för jag har hört att man inte ska ge kokta ben till exempel, att det kan orsaka skador i hunden. Han sket fullständigt i det. Och man ska inte ge dem ben som, från djur som är på F, alltså fisk och fågel.
Och fläsk.
Och fläsk. Men det han sket i det också, han bara körde på.
Mm. Nej, men det är ju större risk att du får flisor i benen, ja, som fastnar i tarmarna just av de om de är kokta eller grillade eller tillagade på något sätt. Då. Så att det, jag undviker ju de tre.
Ja. Men, och jag tror att liksom, det där sättet att se på hundar och sättet att man måste se på hundar så här, om den ska bära sig efter kollapsen, då är det nog liksom inte de här, man får nog se på hundar på ett annat sätt än sådana där som får leverpastejstårta när de fyller år och sådär. Så det har nog inte varit så om man har haft hund historiskt sett, utan det här som vi har nu, att vi lägger tiotusentals kronor på att rädda livet på hunden och den får diabetes för att den har ätit för mycket och så här. Så har det inte varit med hundar, utan hundar har varit som levt bredvid människor. Kanske inte så mycket liksom, det har inte varit husdjur på samma sätt, utan de har varit en funktion runt byn. Liksom. Och så kanske man skulle kunna ha hundar efter katastrofen. Att ha en papillon som åker handväska på tunnelbanan, det kanske inte är hunden som kommer att bära sig efter katastrofen, om man säger.
Nej, men du har ju, jag skulle nog säga att de har varit, hundarna har ju funnits med ganska nära människorna. Tar du samerna där, de kanske har varit krävande på sina hundar och sådär, men de har ju levt nära boningarna. Och tittar du på gårdarna så har du ju haft gårdvarar, alltså gårdshundar.
Just det.
Sen lång tid tillbaka. Vi har ju en ras som är, det är väl framförallt två vallhundar då. Det är ju den svenska lapphunden som blev renvallare efter att ha varit levt med samerna i flera tusen år som när de var jägare och samlare då. Den är ju en renvallningshund. Och sen har du ju västgötaspetsen som en kovallare. Den är ju, säger de, en vikingahund då. Den finns ju, nu kommer jag inte ihåg vad den engelska varianten heter. Kan det vara Welsh Corgi eller någonting sånt där? De är ju extremt...
Gud vad det ser roligt ut!
Extremt lika. Ja, den har korta ben då.
Mm, det ser ut som en schäfer med korta ben. Eller ja. Som en jämthund med korta ben ser det ut.
Ja, men det är en spets, en västgötaspets då. Och
det är
ju en extrem jordbrukshund kan man säga då. Va? Vallar kor och hjälper till, håller ordning på gården och säger till om någon kommer och så.
Just det.
Där har du den andra biten. Där har du den andra biten med hunden. Om man tittar på säkerhet i en osäkrare situation så kan du ju koppla bort allt annat. Och ha en hund, då har du skapat det bästa skyddet. Sen blir ju allt annat ett komplement till det, va?
Mm.
För att det är ju det vi gör när vi jagar också. Att vi samarbetar med en som har mycket bättre sinnen än vad vi har.
Mm.
Och det gäller ju även på vakt. Både jakt och vakt då.
Mm. Ja, coolt det där är att, alltså för vi människor, vi har, vårt luktsinne är ju som det. Men en hund kan liksom känna, när den luktar på en kissfläck så kan den känna så här, vad är det för individ som har varit där, hur gammal den är, var den befinner sig i sin menscykel. Det är så jävla coolt.
Mm. Tar du de här, jag hade ju en finsk spets och det vet jag, det är ju samma med lapphundarna här. De går ju att använda till massvis med olika jaktformer. Bara du börjar träna dem på någonting så kan du ha dem till väldigt olika grejer då.
Jag har jagat vildsvin med finsk spets.
Med fin spets, ja. Men det som är den huvudsakliga jakten med den finska spetsen då, det är ju träskällarjakten.
Just det.
Och då har du en hund som jobbar självständigt och springer framför dig. De kan gå hundratals meter upp till en kilometer, går i stråk och då sitter tjädrar och orrar nere i riset. Och de stöter upp den så står de still och lyssnar.
Jävla coolt.
Var fågeln landar alltså. Och det kan vara en kilometer bort. Och så kan de alltså följa doftspår i luften. För att hitta dem också där, va. Och så tar de sig dit och står och har ett ståndskall som gör att fågeln sitter still. Och jägaren får då göra en ansmygning och skjuta fågeln i trädet där då, va.
Det är så jävla coolt.
Ja. Det är väldigt. Men just att de är så, har sådana sinnen då. Både vad gäller hörsel och luktsinnet då.
Ja, men det är som det jag gör ju mycket eftersök med min grå hund. Alltså, de tar ju ett spår som är ett dygn gammalt liksom. Utan blod. Alltså, de är helt sjuka.
Ja, och ser, känner vilket håll de har gått åt och tappar dem så går de i cirklar för att hitta igen och såna här grejer.
Oh.
Ja, nej, de vet hur man gör.
Men så svaret på frågan är väl om en, svaret på frågan bär en hund sig efter kollapsen? Ja, beror lite på vilken typ av hund och hur du vill använda den.
Jag skulle säga att hunden är helt grundläggande om man ser på allvarligare och längre beredskapsperspektiv då.
Kul!
Mm?
Jag har nämligen jättemånga just nu.
Ja, jag har 3. Förhoppningsvis fler i höst då.
Ja, jag har 10 just nu med valparna.
Ja.
Patrik!
Ja?
Vi har fått ytterligare en fråga till podden. Och det här är en grej som passar väldigt bra, för du har velat ta upp det här i ganska många avsnitt nu. Det är en kille som jag också har tappat namnet på. Jävla dåligt. Jag måste skylla på att jag har fått de här valparna. Jag har förberett mig lite dåligt. Men han undrar helt enkelt hur man ska han har kommit över väldigt mycket vete. Alltså han köper hundratals kilo vete åt gången och undrar helt enkelt hur han ska lagra dem.
Mm.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Precis, och alltså, det är ju många som har, flera som har frågat det där, och det har, vi har aldrig kommit till skott. Jag har stått med på listan, tror jag, 10 av de här 14-15 avsnitten vi har kört i alla fall, va? Men det har alltid blivit över. Det där är en väldigt bra fråga, och man kan ju bredda den också till just det här, hur ska man förvara frö om man vill odla?
Kul! Bra!
Ja, för det hänger ju ihop, va? Så tar vi båda grejerna samtidigt här nu då. Och det som är viktigt att förstå, det är ju det att ett frö, alltså någonting som ska gro, om det sedan är ett morotsfrö eller en vetekärna eller någonting annat, det är en levande organism då, va?
Mm.
En levande sak. Och det är så här att den kan kvävas.
Okay.
Och just hur den där processen går till, det är viktigt. Ja, alltså, vi är ju vana att tänka att växter ska ha koldioxid och det är fotosyntes och så vidare. Och fröna, det tillhör ju växtriket. Och det är ju så bara att frön har ju inga gröna blad, va?
Nej.
Så att där är det mer vanlig cellandning, så de behöver syre.
Mm-hmm.
Men då när det, vi kan börja med vetet här då. Och då är det så här att när bönderna skördar sitt vete så kan det variera i vattenhalt.
Ja.
Och historiskt så har det varit ett väldigt besvärligt, helt enkelt. Därför att är vattenhalten för hög så möglar spannmålen. Ska vi se om jag kommer ihåg rätt här. Aflatoxiner tror jag det heter. Och det är väldigt kraftigt cancerframkallande ämnen, va?
Oj!
Så det här är viktiga grejer. Om
man kan väl också, jag tror att LSD, alltså drogen, är väl, den är väl inspirerad av eller utvunnen ur något som heter ergot, tror jag. Som också är ett mögel på just vete.
Mm, det kan hända. Ja, det ringer en klocka väldigt avlägset när du säger det. Jag har kanske inte varit så intresserad av LSD och sånt där. Men jag
alltså jag tror till och med att det finns liksom, så här spekulationer om att det här med... Men liksom häxprocesserna, att det är sammanfall med en sån här, ett sånt här utbrott av, det är något som växer på, alltså det är något som ger sig på vetet när det står fortfarande på åkrarna.
Mm.
Och att det är då i ett sånt utbrott i Europa så var det många som är anklagade för häxeri då.
Mm.
För att de började se saker. Det där kan ju vara, alltså det där låter som Joe Rogan. I fantasi, men ja, så kan det vara. Hur som helst, mögel.
Ja, 14%. Det är ju någonting som bönderna gjorde förr och det börjar komma. Och nu är ju spannmålsgårdarna rätt stora. Så att de har spannmålstorkar. För torkar man ju i kärvar och sånt på fälten då. För att få ner vattenhalten. Men du ska ner, det man handlar spannmål på, det är 14% vattenhalt.
Mm.
Och då är det ett blött år och det ligger betydligt högre än det, då är det ju en kostnad att få ner. Så levererar en bonde spannmål, säg vete då, med 15 eller 16% i, så får han ju ett avdrag. Alltså han får mindre betalt.
Alltså för att det går åt energi för att torka den?
Energi, tid och arbete och framförallt energi då och torka ner den, va. Men du får inget extra om du levererar 13 eller 12%, och det kan bli lägre än 14 om det är väldigt fint skördeväder, alltså torrt skördeväder och så då, va. Det är också om man vill lagra större mängder vete hemma. Jag gör ju det. Ja. Och det beror ju på att jag har fåglar, och där är vete ett väldigt bra grundfoder, så att jag kan ju omsätta det här fodret. Det håller sig många, många år om man gör rätt. Och det går åt, och så kan jag köpa in lite nytt efterhand som jag har gjort åt och fylla på mitt lager igen. Och då har jag en väldigt stor kalorireserv dessutom.
Just det.
Så att jag är noga med vad jag köper för vete också. För det kan sluta med att jag får äta stora mängder själv i värsta fall då. Va? Utav ja. Det vetet också. Jag har det i första hand som djurfoder då.
Hur mycket har du?
Försöker ha några ton i alla fall.
Och då är det stora frågan, hur förvarar du det?
Ja, det jag är noga med då är det så här att sänker du vattenhalten så minskar ämnesomsättningen. Alltså den här cellandningen. Men det är viktigt att inte torka alldeles, alldeles, alldeles för mycket, för då kan de dö helt enkelt, va.
Mm-hmm.
Men om man sänker från 14 till 12%, då har man stannat upp ämnesomsättningen väldigt mycket. Så att det inte andas mycket, behöver inte mycket syre och så vidare, utan det sker väldigt långsamt. Och det är viktigt därför att om du då lägger spannmålen i slutna behållare, till exempel tunnor.
Ja.
Som jag gör då, sådana här livsmedelsgodkända plasttunnor med svart lock och spännering på då.
Sådana jag också?
Ja, används ofta som fodertunnor till husdjur och sånt där då. Och... Då ligger ju de där inne och andas. Och till slut tar ju syret slut i så fall, va?
Jag blev jättestressad när du sa det där, när du sa att de andas. För jag tänker, det måste ju vara, syret tar väl slut hos dem då?
Det kan göra det, och då dör ju spannmålskornen alltså.
Fördärvas de då, eller kan man fortfarande äta dem?
Absolut, det kan du göra. Det är så ju den metoden vi använder när vi... den här riktigt långa lagringen som vi har beskrivit förut utav bönor, linser, ris och så vidare, när man kör i mylarpåsar med syreabsorptorer, då tömmer du ju den på syre dessutom väldigt fort. Så är de inte döda så dör de ju där, va.
Och då, så kalorierna är intakta även om fröet dör?
Ja, men vill du kunna grodda dina fröer till exempel för att producera grönt under vintrar och sådana grejer. Just det. Då kan du inte förvara dem på det här sättet. Så det är viktigt att du vet vad du gör, och då hör du genast om du ska förvara fröer till utsäde.
Ja.
Under längre tid. Alltså en mylarpåse är ju ett väldigt bra skydd också.
Ja.
Med fukt och alla sådana här grejer. Så ska du förvara fröerna någon säsong eller kanske, ja, och de är tillräckligt torra, så går ju det bra. Men om du vill liksom, som jag ser på YouTube ibland, framförallt i USA, så har det ju varit... Ja, men du ser att de odlar inga grönsaker, men de är prepper, och då ska man ha massa frön ifall man behöver odla. Som om det bara var att slänga ner fröna i jorden. Att det finns ju en del misstag att avverka där, så det är bra att göra det innan man blir helt beroende av de där grönsakerna. Ja, ja. Men framförallt, alltså om du låter sådana där frön ligga i vanliga temperaturer dessutom i åratal i sådana där påsar, då är jag rädd att du får inte så mycket grönsaker till att börja med där, va, utan du kan mortla ner dem och blanda i brödet i bästa fall, va. Så det är ett bra skydd i det kortare perspektivet om du använder dem inom kort och en sån lite plastigare påse, men annars så ska du inte göra det. Men då kommer vi till nästa grej. Och då är det här om du vill ha riktigt lång lagring. Du vet de här genbankerna som finns bland annat uppe på Svalbard.
Ja, på Svalbard. Det är ju så jävla coolt.
Ja. Jag har börjat experimentera med det här, men inte jättemycket. Och jag valde bland det svåraste.
Mm.
Bönor, ärtor och sånt är väldigt svårt att frysa. Men jag provade med märgärtor, alderman, och torkade dem väldigt mycket. Jag kunde inte mäta halten, men jag torkade dem i torkapparat och så vidare noga. Och visade sig att det var inte för mycket. Och det visade sig att det inte var för lite heller, va. Men de var frysta. Jag tror jag haft dem frysta i 5-6 år faktiskt i frysboxen. Och tog upp dem i fjol för att föryngra fröet då. Alltså få nytt utsäde och samtidigt ta en skörd av ärtor till mat då.
Ja.
Så jag hade en större odling av, och det grodde ju oerhört bra alltså.
Är det sant?
Ja, det gjorde det. Så att... det går även med ärtor och bönor och sånt där om man torkar ner dem. Håller för mycket vatten i, så tror jag de sprängs under. Jag tror det är det som är problemet då. Så att där har du ju, om du torkar ner dem mycket för att kunna frysa dem och dessutom fryser dem, ja, då är det ju i princip ingen ämnesomsättning i dem, va.
Men hur ska man veta då? Nu sa ju du att du torkar dem och så, tills de var torra, men inte för mycket och inte för lite. Hur ska man veta hur torra de ska vara?
Alltså jag har ju inte utrustning att mäta och sånt där, men om man förstår principen, alltså torkar du dem för mycket så kan du torka ihjäl dem.
Ja.
Och jag tror att det är svårt att, alltså du får nog anstränga dig och torka ihjäl dem skulle jag tro. Sen är det säkert så här också att olika frön är olika känsliga då, skulle jag också kunna tänka mig. Men om man är med på det, alltså ämnesomsättningen och andningen minskar ju mer du torkar. Och tar vi vetet då, så är ju handelsvattenhalten 14%. Skulle jag ta och lagra det i tunnor, så skulle jag försöka få och prata med en bonde som har tork. Att om han kan torka ner det här partiet till 12%. Om du vill köpa ett par, tre ton eller någonting, så kanske det kan vara värt att göra det. Så får du betala lite extra för det då.
Just det. Jag tror att jag har 12% i mitt.
Ja, och ibland skördar. Tar du och köper spannmål de åren när det är väldigt torrt och fint på sensommaren. Det blir stor, kan ha varit regnat under sommaren och varit fint och vuxit jättemycket. Men så blir det torra, fina sensomrar och höstar. Så när de tröskar är det väldigt torrt. Då kan du ju få de halterna redan vid skördetillfället. Va?
Mm, mm.
Och då är det väldigt bra. Då kan du lagra det. Alltså annars historiskt så är det så här att när man lagrar spannmål så vill man gärna ha det i silosar. Det finns även hoar som du kan ha så när du tar i nedre delen. Och det du vinner på det, alltså när du har en silo då tappar du ur underifrån. Då rör sig all spannmål i hela lagringsbehållaren då.
Ja, ah, smart. Ah.
Ja, och det gör ju att det blir besvärligare för skadedjur och allt möjligt då i det där också. Och det är ju det här med att ta bort syret och förbruka syret, det tar ju bort alla skadedjur också. Om vi tar det här med mylar och syreabsorptorer och så vidare då.
Just det kommer man inte åt i en silo, för där är ju det är inte syretätt va?
Nej, det gör du inte. Och du får ju ja, hög luftfuktighet och sånt gör väl att det kan ta upp syre och så också egentligen då. Men om vi går tillbaka till att lagra i tunnor, så är det ju så här att man kan ju efter ett tag hälla emellan tunnor och sånt också. Och jag har mina tunnor i utetemperatur. Och det gör ju också att de fryser. Och det tar ju också skadedjur va?
Just det. Och det kan inte komma in nya skadedjur om de är täta. Så då dör ju.
Nej, precis. De som är inne i tunnorna, de stryker med en stor del av dem om det blir många minusgrader under längre tid då.
Men jag undrar en grej. Alltså jag tänkte att jag inte vågar öppna mina de här tunnorna. Men det är ingen fara eller?
Öppna tunnorna?
Ja.
Det är det inte. Inte kortare tider i alla fall. Absolut inte.
Nej.
Nej. Men sen har du det här vi var inne på. Vad händer om de dör då? Då sa jag det att nej, det går att äta ändå. Absolut. Mm. Och det påverkar inte så mycket. Nackdelen är att du kan inte så det om du vill odla med det. Du kan ju också givetvis då inte grodda det om du vill ha grönt. Till exempel mungbönor eller någonting som man vill grodda då. Eller gröna linser eller sånt. Men när det gäller spannmålen så är det så här att bakegenskaperna försämras väldigt mycket.
Mm.
Vad jag förstår. Jag har inte prövat men det här är sånt som jag har läst mig till då. Ja.
Så det blir gröt?
Då blir det gröt. Eller något flatbröd eller någonting.
Jag undrar jättemycket om det här med förvaring av fröer som jag ska fråga om. Men först det här med silos.
Ja.
Jag tänkte fråga om. För jag är nämligen lite sugen på att bygga en eller två silos här på gården. För att underlätta hanteringen av den spannmålen som jag ger till djuren.
Mm.
Och då tänkte jag höra med dig om du har några tips.
Du vill bygga själv menar du?
Ja.
Ja. Nej, jag har ju aldrig byggt någon silo. Så det, och när jag själv har funderat på silo då har jag tittat på de här eftersom det inte rör sig av enorma mängder när jag själv skulle göra det. Det finns ju de som är i väv av olika slag då. Alltså, vad ska man säga? Närmast tyg nästan alltså. Som rymmer
tygsilo? Rätt.
Ja, som rymmer rätt många. Sen är det ju det att man får ju bygga ett system. Du fyller ju på en silo ovanifrån.
Mm.
Så att du får ju ha en behållare nere på golvnivå med en spannmålsskruv i. Så skruvar du upp dem i silon då va. Och silo är ett väldigt bra sätt att förvara. Det här med tunnor och sådana där saker, det är ju lite grann för oss som inte ha silo. Sen kan man också om man vill, om vi ska gå hela vägen, vilket vi har sagt att vi ska göra här till extrema förhållanden. Ifrån odla groddar i fönstret och tre dagars beredskap till totala samhällskollapsen då. Så är det ju så här att har du tunnor så har du en fördel och det är ju det att du kan lasta dem väldigt, väldigt lätt och flytta på dem. Så det är ju för- och nackdelar med allting då.
Men som jag har nu, mitt upplägg nu, det ser ut så att jag köper ett par ton varje år som jag ger till mina fåglar och till mina får ibland och till som matiga vildsvin också i skogen.
Ja.
Och då har jag så smidigt att då kommer min kompis med en traktor med en stor behållare som han har byggt som där det rinner ut i botten. Så då skulle han kunna, min plan i alla fall, det är att köpa en IBC-tank. Den har ju ett stort hål på, med ett lock på ovansidan. Och sen så tänkte jag bygga någon ställning till den. Alltså jag har byggt ett vattentorn i TV-programmet. Ungefär så tänker jag, fast lägre då. Och så fyller man på den uppifrån och sen så tar jag upp ett hål i botten med en skjut, med någon typ av skiva eller en lucka liksom. Så att jag kan öppna i botten och sen skjuta för den där luckan när jag har fyllt det, min spann.
Det är ju en väldigt stor fördel om du kan ha den konisk i nederdelen alltså.
Ja, smart, såklart.
För då rinner ju allt mot hålet. Det är ju så alla kommersiella eller köpesilos är ju konstruerade på det viset då, så att du får en kon i botten så att allt rinner till hålet då.
Ja, jag får gå på skattjakt här på gården så jag hittar något som ser koniskt ut. Ja, men det är någon gammal varmvattenbredare eller någonting kanske skulle kunna funka också.
Ja, alltså jag tänker ju så här, du har omsätter 2 ton om året. Alltså vi pratar ju saker som kostar enstaka kronor per kilo. Alltså köper man 1 ton så kostar det mellan 1500 och 4-5000 beroende på vad man har kostat på torkning och hur skörden har varit och så vidare, va?
Jag betalade 1,50 tror jag i fjol per kilo.
Men då jag tror i fjol att det var väldigt torrt, va? Var det inte det?
Jo.
Extremt torrt.
Ja.
Ja. Så då fick du det ju torkat med en gång, om vi säger så. De behövde inte lägga någon energi på det. Plus att det var väldigt bra skördar då.
Just det.
Men sen har du ju en aspekt till då. Och det är det, jag tror vi har nämnt det någon gång förut. Och det är ju rensningen. I jordbruket då, på större spannmålsgårdar och så vidare, så har en del rensverk. Och det innebär ju, speciellt om du har ekologisk odling, du får ju väldigt mycket ogräsfrö i spannmålen också. Och beroende på också hur det har förvarats. Det är inte lätt att förvara spannmål så att inte möss och råttor kommer åt det, och fåglar och sådana grejer också till viss del, va?
Just det.
Så det är hur mycket råttskit du vill ha i spannmålen också då. Annars får man alltså betala för rensning, och det går att göra i olika grad då. Så att du får i princip nästan helt ren spannmål då. Men då kostar det också en del per kilo då. Men i alla fall, vad jag skulle komma fram till var det här. Du gör åt 2 ton om året.
Ja.
Du skulle ju kunna arrangera hemma hos dig med dina stora uthus, och jag ser din stora lada och så vidare. Alltså längst in där du, innanför ditt gym.
Där du, alla grejer, alla packade lådor från radhuset som vi inte behöver.
Ja, där du har lagt upp alla två tredjedelar av alla dina tillhörigheter till musförstöring. Det var precis det jag menade.
Ja, som står musåt eller hur?
Ja, precis. Längst in där mot väggen eller någonting sånt där skulle du ju kunna ha. Om du inte vill ha det närmare fåren då förstås, det hade ju varit klokare kanske. För det går ju att ställa sådana här utomhus också då. Men du skulle ju lätt kunna ha 6 eller 8 ton, alltså för 3-4 år med spannmål hemma. Och det, om du har det i sådana silosar, så det blir inte, om det är bra torkat från början och sådär, så kommer det att fungera jättefint. Samtidigt som du får rörelse i det då, va. Och då har du ju, det är ju foder, det är som ett sparande. Du har köpt grejer istället för att ha pengarna på banken som du ändå kommer att använda, va.
Och det här är också smart för att som det är nu så tog vetet slut. Jag kunde inte köpa det, så fick jag köpa havre istället. Och det är lite sämre till fåglarna. Så det vore ju smart att köpa på sig mer vete åt gången.
Ja, samtidigt som om du har, skulle du ha, om vi säger att du fyller på med 2 ton hela tiden då, så har du 6 ton hemma i alla fall. Och då har du ju aldrig mindre än 4 ton.
Nej.
4 ton vete, det hjälper ju till att försörja djuren om det skulle behövas, om det blir väldigt besvärligt under en period, begränsad period, eller om du behöver se att nu det är det allvar. Då har du ju alltså 1 ton spannmål. Det är ju det totala energibehovet förutom mängder med protein och vitaminer och mineraler. Så är ju det i princip all energi, alltså det som, ja, framförallt energimässigt som en familj behöver med 2 vuxna och 2 barn på 1 år, va?
Mm.
Så då har du ju till, har du 4 ton, då har du alltså till 4 familjer i 1 år bara i det, förutom allt annat. Och då kan du väl tänka dig att med hjälp av det där vetet skulle man ju kunna klara sig jättelänge tills man hinner bygga upp allt möjligt annat, va?
Gud vad bra.
Så där har du en otroligt billig reserv för att, överlevnadsreserv kan jag säga, som du ändå behöver ha, där du får en sån ofantlig beredskap på köpet då.
Mm. Ja, men, en grej som finns i min lada är en spannmålstork också. Så, men den är ju helt öppen. Men den har de använt i med en sug, så man tippar ner en ränna i golvet och så sugs det upp i en tork. Och sen så finns det luckor som man kan öppna för att få ut det igen. Men det, den vet inte om den funkar så bra, om jag ska vara ärlig. Den är väldigt gammal.
Ja, men alltså det var ju väldigt robusta grejer som gjordes för, va? De gjordes ju inte för... Ja, de gjordes ju för att hålla länge. Mm. Men har du inte silosar och spannmålsförvaringar och sånt där då i anslutning till det? Eller är det bortplockat eller?
Alltså det finns som ett stort utrymme som är nästan hela takhöjden i ladan. Det är väl 8 meter djupt och, vad kan det vara? 4x4 meter. Så, men det är bara, alltså det är väl kanske en silo, men det är bara ett hål. Jag vet inte. Men jag gissar att de har haft spannmål där.
Mm. Jag ska ju komma och hälsa på dig ganska snart.
Mm.
Och i alla fall inom 2-3 veckor. Vi får ta och titta på den då.
Ja, spännande. Det är kanske där jag ska ha min spannmål.
Kan vara så om du inte vill ha den närmare fåren då.
Mm.
Det är ju det där med att bära grejer till vardags. Det är sånt där som man ska göra varje dag. Försöker man ju få... Det är där man kan göra besparingarna.
Du, för att återgå till det här med att förvara fröer för odling.
Ja.
Jag tänker vi ska bli lite handfasta i det. Hur, låt säga nu att jag har odlat tomater och det har gått bra. Jag spar några, jag vill ha samma sort nästa år. Hur gör jag?
Gör så här när jag sparar tomater. Jag tycker tomater tillhör den där kategorin lättare att ta eget frö av. När jag har riktigt mogna tomater så tar jag in dem. Och när jag ska använda dem så gröper jag ur fröerna i den. Och jag jäser alltid. Jag har märkt att många tycker att det där låter komplicerat.
Mm. Men,
ja, men det är det ju inte, utan vad du gör är egentligen att du gröper ur den här lite gelén som är runt. Ja, du ser det i fröhusen bland tomatfröerna då, och så lägger du bara det i en kaffekopp. Och så lägger jag på lite vatten i det där och så ställer jag det i köksfönstret och så får det börja bubbla och greja under några dagar där. Och sen tar jag en vanlig sil. En vanlig metallsil.
Mm.
Och lägger det här jästa i. Och då har fruktgelet det här som det ligger i, det har släppt. Så jag gnider runt med fingrarna och gnuggar det liksom i den här metallsilen. Så får jag helt rent och fint frö. Och då lägger jag dem på kaffefat bara. Som jag har ställt på bänken. Och så slår jag ur. Först har jag samlat fröna när jag spolar i mitten, i botten på dem, så de ligger lite samlade där. Sen slår jag bara ur dem på fatet, skriver vad det är för fröer, ställer och det får torka. Sprider ur dem lite och då har jag sådär riktigt fint frö. En del gör ju så här att de tar ur de där fröna och lägger på tidningspapper eller på hushållspapper och så får det torka in i pappret, men geléter det är kvar på då, va? Och det har ju visat sig att det fungerar också. Jag vet dock inte, alltså om vi säger så här, när naturen sköter detta, de tappar sina frukter när de är mogna eller vissnar ner och det åker iväg en bit i sidan om, så ligger det ju i frukten där och där sker ju en jäsningsprocess.
Just det.
Mm. Så jag får väl säga så här då, att jag är rätt säker, men jag får nog hålla mig till att säga att jag tror att det är positivt att jäsa den då, va?
Ja.
Framförallt får du ju ett rent frö som inte klumpar ihop sig allt för mycket, som du kan förvara fint i påsar och så vidare då.
Men du har det på kaffe, du har det på kaffefatet och skriver på vad det är. Den står och torkar. Hur länge står den och torkar då?
Ja, men det är ju till det är torrt, för den fortsätter ju att torka. Jag förvarar allt frö i papper. Jag viker påsar utav vanligt A4-papper eller tidningspapper eller någonting sånt där. Och förvarar frö till det och skriver på vad det är för någonting. Och sen förvarar jag det i godislådor har jag faktiskt. För olika, en godislåda för varje typ av frö då. Alltså typ, det är ju rotfrukter, bladgrönsaker, kålväxter och så vidare då. Gurka och squash och så.
Mm.
Så jag har rätt mycket frö då. Så då har jag en godislåda till, alltså de här som du ser i lösgodisbutikerna, den typen av lådor då.
Just det.
Och så ligger det i papperspåsar där i. Och de där lådorna, de öppnas ju några gånger varje år då. Jag tänker alltså på det.
För att fylla på syre?
Ja, det är ju för att ta ut fröerna när jag odlar.
Ja.
men det får ju den effekten också då, va? Och sen förvarar jag dem i mitt skafferi. Och där är det oftast lite, det är inte, fryser inte där inne. Men säg att det är mellan någon plusgrad och upp till 12-14 grader 7-8 månader om året i alla fall då. Sen kan det bli lite varmare när det är, om det är riktigt varm sommar och så då.
Mm.
Det är ju isolerat ifrån huset och på norrsidan, på utsidan av huset och på norrsidan, på kalla sidan av huset då. Så att det är, och det har ju visat sig att det håller sig ganska bra. Men i år till exempel, så när jag sådde den stora sådden utav kål och sallad och rödbetor och mangold, de här 4 veckor som ska ut på landen här inom några veckor då, så var det bland annat en isbergssallad, skipper, inte ett frö grodde. Men då, mm-hmm, var det flera år över förväntad livslängd. Jag brukar göra så att när jag har lite gammalt frö så, ja men du vet, har man gott om utrymme, brödbackar och torrblockspressar och sådär, så är det ju inte så farligt om det är någonting som inte skulle gro, då finns det annat istället, va? Så jag använder upp det där gamla fröet och så blir det inget, så blir det inte hela världen.
För det var min nästa fråga, det här med det står ju ett bäst föredatum på fröpåsar man köper.
Mm.
Och det brukar ju oftast vara bara ett år.
Ja, det är väl som med maten där, att det är någon EU-reglering som står. Men det jag vet är ju att förr så var man noga med att få frön. Det som såldes för att sås på våren, det var skördat hösten innan.
Mm.
Och det kanske låter självklart, men det är tydligen inte det idag. Och det är ju för att det ska hinnas med all logistik och så vidare, va. Jag vet att en tidigare sponsor som vi har haft här, Fröbanken, de försöker faktiskt leva upp till det som en liten fröleverantör då. Och förr så var det gängse, men det är inte det längre. Så att fröet kan alltså vara 2 år tillbaka istället. Inte hösten innan, utan 2 höstar innan skördat det du sår på våren. Och då är det klart att då sjunker ju grobarheten. Vissa fröer har väldigt dålig grobarhet, så det måste ju vara höstens frö då.
Vilka är det till exempel?
Ja, palsternacka, dill. Men det är också, jag har läst att folk är väldigt missnöjda och sa att dillen grodde mycket bättre förr och så vidare. Och det kan ju bero på sådana här saker då, att det är något år extra gammalt fröet som man sår nu jämfört med förr då. Så är det. Så det är väldigt olika grobarhet på, alltså hållbarhet då för groning på olika typer av frö. Så är det. Och det kan jag rekommendera om man vill ha något att utgå ifrån. Så har Runebergs fröer, runabergsfroer.se. De har en, i menyn där så står det odla. Som är en rullgardin då. Och där har de en gronings- och hållbarhetstabell. Som är väldigt överskådlig och bra. Med, och det är optimala groningstemperaturer, groningstid, hållbarhet. Och ungefärlig skörd också på 10 kvadratmeter då.
Och eftersom det här är en beredskapspodd så rekommenderar vi då att ni skriver ut de här tabellerna och laminerar dem. Så att ni har dem efter den elektromagnetiska pulsen.
Ja, just det. Har du gjort det, Kalle?
Nej, men jag har köpt boken.
Runebergsfröboken. Ja, så är det. Ja, det var ju den första boken jag rekommenderade till dig, tror jag. Mm. Ja, men vad bra. Det hade jag glömt av. Ja, perfekt.
Men du, låt säga att man nu är en sån här prepper, en amerikansk prepper som vill spara fröer riktigt länge så att man har efter katastrofen. Vilka fröer lämpar sig för långlagring och hur ska jag förvara dem?
Jag vill först säga så här att om du ska vara en prepper och i det långa perspektivet då så pass att du ska odla själv och sånt där du får vänta hela säsonger, så vi pratar ju åtminstone folk som är intresserade av ett år eller längre när det gäller beredskap.
Mm.
Det viktigaste nästan, visst du måste ha fröer såklart va. Men de är inte värda någonting om du inte kan någonting. Alltså färdigheter och kunskap där. Och det är ju därför jag har sagt för tidigare program där också. Att nej men herregud, bor du i lägenhet. Behöver inte ha balkong, ingenting. Du har ju fönster. Har du inga fönster i lägenheten, bygg en hylla med lampor. Ja. Nej men du vet, man kan väl bo i källarvåningar eller vad som helst. Alltså odla. Herre, du får ingen skörd som har någon avgörande betydelse för någon längre beredskap. Men du odlar ju också din kunskap och din förståelse och färdighet för det här med att odla. Även om det sker i krukor och brätten och så vidare. Va? Så det är ju nummer ett. Jag vill trycka på det.
Men och sen, den kunskapen förvarar man ju också på ett väldigt bra ställe i sitt huvud.
Ja, och den väger ju ingenting.
Nej. Ja, för jag tycker att det är inspirerande det där du har sagt till mig, att det spelar ingen roll, alltså typ ja, morotsskörden skets i år, det kostar 150 spänn att köpa en säck morötter, men vi, det vi håller på med är att vi lär oss så att vi kan i händelse av att vi måste kunna odla morötter, då har vi övat oss massa gånger och då kan vi det, och det tycker jag är så inspirerande.
Ja, men det är jätteviktigt va, men självklart ska man ju inte vara nonchalant va, men det är samtidigt som jag själv har känt när jag var yngre, jag har hållit på så länge nu så det var ganska länge sedan, men jag framförallt också ser ju fortfarande hos andra den här, ja men man tappar greppet, det blir så dramatiskt och man mår dåligt av det och så vidare, men herregud. Fräs ner skiten liksom så här va? Men man, ja men förstår du, det får bli gröngödsling så har det inte gått till spillo.
Nej.
Alltså ha roligt, annars så blir du ju inte så långvarig och det blir en belastning istället. Spar den där riktiga pannbensfighten tills det behövs va, så är det. Sen försöker man ju givetvis ro i land, men det händer saker under säsongen som gör att man inte hinner med lika mycket som man hade tänkt och så vidare, och det är inte hela världen nu. Kan bli, det kan bli. Då får man gå och lägga sig senare på kvällen helt enkelt.
Ja, men i alla fall då, om man ska förvara fröer,
Du har ju, alltså det är ju det där också, vad ska man odla? Men det som, om vi kan börja i den här ändan då, vad är det lätt att ta frö av?
Potatis.
Potatis, vad är fröet på en potatis, Kalle?
Ja, det finns säkert frö där också, men potatisen?
Ja, det är vegetativ fortplantning på potatis där. Ja. Alltså att du tar en rotknöl och så får du samma sort. Det är lite grann närmare släkt med att ympa på äppelträd skulle jag vilja säga. Helt lekmannamässigt beskrivet. Alltså att du tar samma genetik och sätter någon annanstans. Och så får det växa ut samma sort. Alltså sätter du en Asterix så får du en Asterix. Tar du ett Ingrid Marie ympris på våren eller vintern när den är vila och ympar in den på ett annat träd, då växer det ut en gren där med som får Ingrid Marie äpplen.
Mm.
Men vill du, när du pratar frö på potatis, då är det ju blommorna. Och då har du flera olika sorter av blommor så korsar de ju sig.
Mm.
Och då får du en helt unik, ny sorts potatis. Kanske världens bästa potatis som någonsin har funnits, som är världens herregud. Godaste. Nu har du ett nytt hobbyområde där, Kalle. För potatisförädling.
Från frö.
Ja, jag har alltså vänner som tycker att det är jätteroligt att hålla på med detta och korsar olika sorter och sånt där och försöker få in lite. Ja, de importerar ifrån Latinamerika och sånt där och korsar in lite halvvild potatis och sånt för att få upp genetisk bredd och variationer och sånt där.
Mm,
för spännande. Får du fram en sort, ja men då är det ju bara att förädla upp rotknölarna sen. Potatisarna under, va? Då har du ju den sorten sen.
Så blir man stormrik.
Mm. Det finns många som är duktiga att jobba med det här, så att det är väl väldigt, men det är ett spännande område. Men då är det så att när det blommar så får du ju runda frökapslar uppe i potatisplasten. Har du sett sådana någon gång?
Ja, då är det dags att skörda. Nej? Jo?
Ja.
Det är något man ska göra när man ser frökapslarna, eller?
Ja, men då har du, det har ju blommat och gått länge, så att då är det förmodligen mogen potatis under. Jag går inte efter sådana grejer, utan jag gör det när jag har tid och när potatisen är mogen och så vidare då, va. Och du kan ju skörda omogen potatis under säsongen och så vidare med, så det är väldigt flytande. Jag har inte några sådana absoluta gränser, men det viktiga är i alla fall att om du vill så kan du ju så de här, men du får upp en lite mindre planta och väldigt små potatisar under då, som, men du kan använda dem och föröka upp dem sen och så blir det större potatisar längre fram när du har mer energi i dem.
Mm-hmm.
När de är lite större alltså. Men
andra fröer som är lätta att ta är ju till exempel gurka, chili, tomat.
Absolut, det är ju de. När du köper såna här grönsaker så ser du ju att du har frön i dem. Nu är ju de du får i affären är ju nästan, jag skulle nog våga säga, alltid hybrider. Alltså det är första generations korsning av två olika föräldrar för att få fram unika egenskaper då. Så att det går att så dem där, men du kan få upp, du får någonting annat än det du köpte i affären då, va?
Jag gjorde så med paprika i fjol. Ja. Då sådde jag paprika från affären. Det blev typ samma, tror jag. Spetspaprika.
Ja. Jag tror, jag har inte hållit på så där, men jag, det är ju så att de här hybridsorterna är ju, kan man säga, patent på. Och de är ju ofta dyrare. Och jag tror att mycket av den information som sprids där är sån där information för att man ska köpa fröerna istället.
Mm.
Men självklart så är det ju så här att det är en korsning, men man skulle också kunna tänka sig att man fortsätter och tar frö, och då tar man frö av de stabilaste avkommorna och så fortsätter man så att man stabiliserar en sort äkthet då, en frö, så att du kan få en stabil sort utav det i alla fall sen då. Det är nog mycket möjligt. Och det finns en kvinna som jag skulle vilja nämna i USA. Det är där jag har köpt min majs bland annat utav henne. Hon, du vet det här med sesam och bevarandet av gamla sorter.
Berätta.
Sesam. Ja, men det är en förening, en organisation som dels är med och inventerar och samlar in gamla sorter som har använts under lång tid i landet då. Och sen har man mästare som är ansvariga för olika sorter och typer av grönsaksfrö då. Och sen har de geseller som hjälper till att odla de här då. Så delar man på de här olika fröerna i föreningen och så då. För att bevara dem.
Och sen ses de ju för satanistiska ritualer. Och så, det låter som en sån här hemlig organisation. Alltså som
alltså du fick sådana associationer. Nej, men de har en organisationsstruktur då. Det är ju med historiskt intresserade förmodligen. Och då ligger det ju nära till hands att ta det här med mästare och geseller för att hitta vem som är ansvarig och tydliggöra det. Det kan jag tänka mig då. Men Carol Deppe som hon heter, kvinnan då, hon har skrivit några väldigt bra böcker också. Hon försöker få folk att gå ett steg till. Det här som vi pratar om, potatisen. Alltså att vi faktiskt börjar selektera, vi börjar korsa, vi börjar med växtförädling också. Med de sortäkta då. Så som människor hållit på. Alltså förr hade vi hur många olika sorter som helst och lokalt och så va. Och vi kan komma tillbaka till det. Få en helt annan levande trädgårdskultur, odlingskultur igen då va. Så att vi inte bara tänker bevara, bevara, bevara. Utan att vi faktiskt börjar utveckla och förädla själva också. Det låter avancerat, men, och det kan det vara också. Saker kan vara enkla eller man kan driva dem till sin spets och det blir hur avancerat som helst såklart. Men ofta är grunderna väldigt enkla. Det märker väl du, vi pratade ju om det sist jag var hälsade på dig. Just det här, du sken som en sol i växthuset och så sa du så här. Ja, men bara för något år sedan så kunde inte jag det här och nu hjälper jag andra med det, sa du. Ja, det var väldigt roligt att se.
Ja, det känns jättekul. Jag odlar ju förresten majs från, jag tror att det är från hon var Carol. Alltså som jag fått av dig. Mjölmajs.
Ja, precis.
Så den odlar jag. Och också en vintersquash tror jag som också är från som kommer i alla fall i en likadan påse.
Men du, har du det fröet kvar?
Ja.
Nu håller vi tummarna då. Var rädd om de plantorna. Ja. Jag satte mitt sista frö nu för av det. Jag har gett bort mycket i och för sig. Så det finns väl runt om i landet förhoppningsvis. Men jag skulle föryngra fröet. Och det var musk kvar.
Åh nej.
Du, alla mina gurkor. Alla, jag kör ju en Maxima, en Pepo-varianter då för att ta frö. För de korsar sig inte med varandra då. Maxima, Cucurbitae, Maxima och Pepo då. Det är två olika växtfamiljer. Annars så korsar ju de här sig med varandra väldigt mycket va. Men de mössen var in, de hann inte ens gro. De grävde upp dem i krukorna och åt upp dem.
Fy fan vilken risig stil.
Jag är ingen stor vän av möss, det kan jag ju säga.
Men du, jag har jättemycket frö kvar, för det var ju en stor påse. Jag har sått liksom ett gäng, men det finns ju mycket som helst kvar. Jag har inte sett dem gro än dock, men det kommer väl. Jag var lite sen med sådden.
Mm. Ja, men det är ingen jättefara. Squash och pumpa. De är väldigt lätta att ta frö. Om vi backar, jag vet inte hur mycket, 10 minuter, en kvart, så pratar vi om det här med vad som skulle vara enkelt och så. Vintersquash framför allt, alltså det är ju en supergröda. Och den som mössen åt upp nu, det är ju våran, alltså en av våra basgrödor. Så jag vet inte hur jag klantat till det när jag har blivit utan frö nu egentligen. Va? Det är... Nej, det är lite...
Precis, jag kan göra. Jag säljer dyrt.
Ja, precis. Vi ska bara se så att det verkligen är rätt som kommer upp nu då, så det inte är någon annan sort. Va?
Just det.
Men alltså det är ju när du kan skörda en vintersquash och låta den ligga kvar. Och den håller ju alltså många utav det här, den som det är nu rätt du har fått där. Så den håller sig i rumstemperatur upp till ett år.
Coolt. Oregon Homestead tror jag att den hette någonting.
Ja, Sweet Oregon Homestead heter den.
Ja, precis.
Och det är hyfsat energiinnehåll också i den typen av söta vintersquashar. Och det är ju förmodligen så att de är söta för att det är extra mycket kalorier i dem då, alltså socker.
Mm.
Den du har där, om det är rätt då, vilket vi får hålla tummarna för, så dels så blir det, det är ju ett hålrum i med frön i den här typen av växter då. Och ofta är det ganska stort hålrum, men den här sorten då, den har väldigt tjockt kött och ett ganska litet hålrum inne i. Och ett kraftigt skal då som skyddar, som gör att det kan ligga länge i en hög ena hörnet i vardagsrummet som en jättefin installation där. Det var så härligt, jag hade den här trätillverkningskursen här och då var det två kvinnor i 30-35 års åldern här som hade gått och de var kvar lite till. Och så skulle vi titta, så pratade vi om det här med självhushållare, småbrukare och många projekt, och att speciellt så här år så blir det rätt rörigt, va?
Mm.
Och hon skrattade och berättade när barna hemma frågade om inte om de kunde få bada i badkaret. Det var nämligen fullt av vintersquash. Och jag kände bara, det är sådär gör-typiskt.
Sweet Meat Oregon Homestead tror jag att den heter.
Ja, precis, precis.
För jag hade ett skämt som var att Britta var Sweet Meat och jag var Oregon Homestead.
Ja, just det. Då kan du komma ihåg det, ja, precis. Nej, men den här är ju också så att den är så söt. Så styckar du upp en sån där och gör bitar med skalet på. Lägger i en långpanna med skalet ner mot botten och köttet uppåt. Och bakar den i ugnen. Så kan du alltså ta ut de bitarna sen, lägga på ett fat, lite grädde på, kanske lite finmald kardemumma uppe på också, så har du en efterrätt alltså.
Fy fan vad gott!
Inte en prinsesstårta, kanske lite mer åt det matiga efterrättshållet, men den är så söt så du kan liksom, ja, den är otroligt god, va.
Du lyssnar på det här, Patrik, jag fick ett frö från förra årets största pumpa i Sverige.
Ja.
Det var en kille som hörde av sig på Instagram. Han har odlat en pumpa som vägde 640 kilo förra året.
I Sverige?
Och han lyfte med jullastare. Det såg jätteroligt ut. Nu har jag fått ett frö från den, så jag ska försöka odla en ännu större pumpa i år. Får vi se om det går.
Ja.
Det borde man ju stå sig på om man har 640 kilo pumpa.
Mm. Alltså, ja, vi gör ett snabbt överslag där. Nu vet jag inte vad den kan ha, men skulle det kunna komma upp i 400 kilokalorier per kilo? Om du jobbar, säg att du behöver i alla fall 7-8 kilo sån pumpa om dagen då.
Mm.
Då skulle ju en sån där räcka i 3-4 månader i alla fall då, för en person.
Det är lite enahanda kanske.
Ja.
Men ändå, vad fan?
Ja, men det har ju sagt det förut, att det är inte så mycket kalorier i det vi odlar i trädgården, utan det är mycket näring istället, va? Mm. Det är svårt att få till energi av större betydelse. Det är därför jag försöker få folk att förstå det här med att de måste lagra energirika och proteinrika och näringsrika livsmedel också, om man vill ha en längre beredskap. Om du inte har möjlighet att hålla igång en odlingsinfrastruktur som gör att du kan odla spannmål till exempel.
Mm.
Sen och bara för att bredda det till hela vägen då, så har du det andra är att slå gräs och köra genom en idisslare då för att få högvärdiga livsmedel då i form av smör och grädde, mjölk, kött.
Ja.
Och sådana saker, ost och sådana saker då också. Va? Det är ju våran gamla mejerikultur.
Just det.
Ja, vi pratade om frön någonstans där för ett tag sedan.
Mm. Hade du något mer på frön eller?
Ja, alltså om jag tittar lite snabbt i Runebergs tabellen här, så ser jag ju att maj står hållbarhet 1-3 år.
Mm.
Och det stämmer ju inte.
Nej.
Jag tycker att det är väldigt mycket högre grobarhet på dem.
Ja, för den där Carol-mjölmajsen som jag har fått av dig, jag tror det var för 2016, och där har jag grott nästan allt.
Ja, precis. Och jag har grott äldre än så också, va. Och det som, just den sorten som du har där då, den är ju så att det är stor genetisk spridning på den. Ett problem med majs är ju att den är inavelskänslig. Så att man bör odla 100-150 planter i alla fall om man ska förnya och hålla uppe den genetiska bredden och ta utsäde då. Men det är också så att du har en färgvariation i majsen ifrån, man vill inte ha vit, men väldigt ljust gul, över gul till guld till brun till orange till brun till olika nyanser av violett, va?
Ja.
Och, men till skillnad från andra som finns att få tag i där det är blandat på majskolven, så är varje majskolv enhetlig här.
Mm.
Så du får majsen färgsorterad.
Oj, vad smidigt.
Ja, och nu är ju inte vi någon majskultur, men det finns ju majskulturer runt om i världen som man kan lära sig av. Och då har du ju olika sorters majs till olika saker.
Minimajs har du till exempel i kinamat.
Ja, det är bra, Kalle. Ja, men man pratar i USA till exempel då som är en majskultur. Där har du flint och dent corn och de används till olika rätter och olika egenskaper. Och ska du baka bröd vill du ha den ena och den andra. Jag kommer inte ihåg detta utan till då. Jag har studerat det lite ytligt så pass att jag vet att det är så.
Som fast och mjölig potatis?
Ja, precis. Så kan man säga att man har det till olika typer av potatisrätter och den ena är bättre än den andra till olika saker och sådär. Och då är det ju så att du får... De här olika färgerna har olika egenskaper då. Så du får ett väldigt, väldigt användbar majs. Och då är det ju så att då är du inne och odlar de här kolhydratrika. Majs är ju en av de här vanligaste grödorna som är stapelgröda för, i många kulturer då.
Det är så kul, jag har aldrig odlat majs förut. Nu har jag tre olika sorter. Jag har två stycken sötmajs och en då som är mjölmajs.
Mm. Men då är ju det här, kom ihåg det då Kalle, om du kör flera olika sorter. Den här är ju, det är ett gräs, den är vindpollinerad. Så sätter du ut dem sen, har du satt ut dem redan?
Nej.
Nej. Försök sätta dem väldigt långt ifrån varandra, annars korsar de sig, va?
Okej.
Okay. Om du vill bevara sorterna, tänker jag.
Ja, det var ju bra att du sa, för annars hade jag gjort bort mig duktigt.
Mm. Nej, men ska man börja med fröer så är det ju så. Det är ju samma sak där, att vill du ta olika kolsorter, morotsorter och sådana saker, så får du ha långt emellan, väldigt långt. Och det tror jag varierar lite mellan olika arter också. Men det bästa när man är på mindre ytor, det är ju faktiskt att ta en sort om året då. Inte låta den andra gå i blom, utan bara ha en som blommar. Nästa år får den andra gå i blom då, va?
Men det är inför nästa, alltså inför nästa år, tänker du? Den kommer inte att korsa sig, så jag får liksom... om jag nu har till exempel tre olika sorters morötter i en bädd, då kommer jag få tre olika sorters morötter i jorden. Men om jag ska ta fröer, då kommer de ha korsat sig.
Ja. Alltså genetiken är ju i huvudsak, eller ja, den är ju stabil i majskornet i sig. Men om du vill spara majs nu, låta den mogna ut och du torkar den och så vidare efteråt. Och då, just varför jag har gett mig på majs är ju för att försöka få någonting som kan ge lite mer energi då, som man kan odla själv. Inte bara mineraler och vitaminer. Och det är ju också det att den är ju relativt lättruskad jämfört med annat där det ska skalas och hålla på och så. Här tar du en fullmogen majskorv och så torkar du dem. Och när den har torkat tillräckligt mycket, då tar du en majskorv mellan händerna och vrider fram och tillbaka. Och då får du väldigt fina valkar i händerna på köpet dessutom. Så det inte ser ut som du har kontorshänder. Och jag kan säga i början, det tar lång tid att tröska på det här sättet. Därför att det går hål på blåsorna efter ett tag också. Men hur som helst så går det att skörda och tröska så enkelt då. Det finns en grej som man ska säga om majs. Nu tror jag inte det är stor risk i våran del av världen då. Eftersom, ja, jag har ju här i zon 5 lyckats odla den här majsen med väldigt fint skördresultat. Nej, det var inte riktigt sanningsenligt.
Va?
Nej, jag... Det är så här att jag hade väl, alltså jag gick i det här majsfältet. Jag finns på min blogg småbruk.se, majsodling, och där finns en filmsekvens när jag går i majsodlingen alltså. Helt otroligt.
Ja, det är så att det ser helt sjukt ut. De är ju mycket högre än dig.
Ja, ja, precis. Och jag hade enorma majskolvar. Det var bara det att när jag skördade där så insåg jag alla de här fågelskrämmorna man har sett på filmer från USA. Mm-hmm. Att de behöver verkligen dem. Alltså fåglarna hade ju ätit upp allt inne i mitten där det var som mest välpollinerat också, va. Så jag tror jag överdriver om jag säger att jag fick halvskörd.
Jaha.
Ja, men hade jag haft fågelskrämmor och liksom skött det där så att inte fåglarna hade möjlighet att flyga in i den här djungeln och sitta jag skyddade där inne och äta upp mina majskorvar. Då hade jag ju fått en väldigt, väldigt fin skörd här även i zon 5. Och då var det en riktigt kall maj. Och jag hade ju 600 planter då i det försök. Jag gjorde ett försök med olika krukstorlekar, jag tror jag nämnt det förut. Och de stod ute och växte till sig. Och när jag planterade ut dem så här. Men sen fick vi mycket värme då. Så att det var inget typår om vi säger så. Men det var inte heller bara gynnsamt.
Jag har 80 planter som jag ska plantera ut sen. Jag ser jättemycket fram emot det. Det är så kul att odla grejer som växer så där högt också. Det är så tillfredsställande på något sätt.
Ja, kom ihåg då att sådana där växter, din 640 kilos pumpa och även majs och sånt, en jättemycket näring.
Ja.
För att de ska få utvecklas då. Alltså tänk den där lilla utsädet.
Ja.
Ska bli den stora växten. Och det är
de har inte mycket med sig.
Nej, de har inte det, va? Så det är väldigt mycket näring som behövs till de här då.
Men min plan är i alla fall, jag måste göra nya land, jag är fullt liksom. Men för majsen så har min plan att lägga ut kartong, göra ett litet hål, en liten grop, trycka ner plantan och sen lägga på massa gammal ensilage som fårna har hållit på och grejat med. Hur låter det?
Det låter lite grann som om... Nu ska jag med mig kuper när jag åker till dig nästa gång. Som jag ska leverera färdigbyggda kuper dit bort. Det låter som jag ska ta med mig Jan. Min nya traktor och komma och köra upp ett land då.
Kan du det?
Ja, jag vet ju inte det. Jag sitter och tänker hur det går om jag kan få plats med både kuper och... den på släpkärran.
Jag kanske hyr en bil åt dig, Patrik. Det här låter som en otrolig grej för mig. Ja, vi får prata vidare om det. Du, vi måste sluta nu. Jag pratar så länge.
Vi måste säga en sak till om majs då.
Okej.
Vi har velat lite fram och tillbaka. Lagring, frön, grobarhet och så vidare där. Men i och med att vi pratar så mycket om majs för att avsluta det... Och det kan också vara lite allmänbildning då eftersom det kanske inte... blir aktuellt här då. Då är det så här, kommer du ihåg när vi pratade om det här med att grodda och så vidare för att få bort groningshämmare som försvårar näringsupptag och kanske inte är så hälsosamma och så, det är några avsnitt sen.
Ja.
Ja. När det gäller majs då så är det bara så att det här ordet, vi ska se om det slår rätt in i hjärnan där nu, nixtamalisation, någonting sånt.
Ja.
Det är alltså att de kokar majsen i släckt kalkvatten. Du har alltså släckt kallt och uppflammat i vatten och kokar det där i. Och det gör att näringsämnen tas upp bättre i majsen. Och framförallt så är det så här att om man inte gör det och majsen är liksom huvudfödan så får man, ska vi se här. Det här är ju på volley, niacinbrist. Jag är nästan helt säker på att det är då, va. Och det leder till allvarliga bristsjukdomar.
Alltså man äter för mycket majs som inte är kokt i släckt kalk.
Precis. Det är en process som de har utvecklat då för att kunna få i sig niacinet och de 90% säker på att det är niacin då.
Hur mycket majs måste man äta för att det här ska bli ett problem?
Ja, du ska ju vara, du vet ju det här, och få i det tillräckligt med kalorier. I de utpräglade majskulturerna så är ju huvuddelen av energiintaget varje dag ifrån majs då, va. Det är majsbröd, majsgröt och så vidare, va. Så tar man inte hänsyn till det och bearbetar majsen där, då utvecklar man de här bristsjukdomarna. För våran del som inte kommer äta majs hela dagarna så blir det inget problem då egentligen, va. Men det, man kan googla det om man vill veta mer om det.
Något som är specialavsnitt.
Ja, nej, jag tänkte vi skulle säga det nu för att nämna det när vi ändå pratar så mycket om majs. Okej!
Du, tusen tack för idag, Patrik. Fan vad man fick lära sig mycket. Och allt kommer på provet i vanlig ordning. Följ oss på Instagram i Vänta på katastrofen. Skicka meddelanden om ni undrar någonting. Det tycker vi är kul. Prenumerera på iTunes och allt vad det är. Och ha det så bra! Puss och kram, hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.